Det här är P3. Och du lyssnar på Christer.
Ja, det där var signaturen till Christer och idag betyder den varning utfärdas. Växeln är vidöppen för alla sorters varningar. Tanken är att vi ska hjälpa varandra och undvika några av de fällor, blåsningar och luriga saker som hör livet till. Det kan gälla en plats du ångrar att du besökte. Vad ni än gör, åk inte dit. Det kan gälla saker man inte ska göra med en grill om man vill undvika eldsvåda. Det kan vara överskattade aktiviteter, osevärda sevärdheter, klantigheter man bör se upp med. Det fick vi faktiskt ganska många exempel på igår. Som att testa om det går att köra in huvudet i en romersk ring om man har långtråkigt på gympan. Det ringde ju Irma in och varna för. Hon fastnade med huvudet och höll på att bli hängd när fötterna sjönk ner i tjockmattan. Mycket obehagligt, men med största säkerhet finns det fler exempel. Har du också varit med om något som du tycker att vi andra bör undvika eller se upp med, så tar vi mycket tacksamt emot din historia och dina varningsord. Smått som stort, högt som lågt. Varning utfärdas. För vad då? Ja, det är ju liksom det vi vill veta. Så det är bara att ringa in och berätta. Vad vill du varna våra vänner, Christer-lyssnarna, för? Marlene, bon voyage hos Christer i P3. Förutom Irma som ringde in och varnade för att köra in huvudet i romerska ringar när man har långtråkigt på gympan, så hade vi ju Johan med också igår. Johan som berättade en mycket obehaglig historia om vad som kan hända när man bäddar naken med ollon piercing. När Johan skulle skaka ut täcket så fastnade piercingen och drogs ut. Det är väl också en sorts varning. Bädda inte utan underkläder om du har intim piercing. Det kan gå illa. Själv skulle jag vilja gå ut med en varning till er som har småbarn som börjar tycka det är spännande att svära och säga fula ord. Jag vet inte var de har fått det ifrån, men för något år sedan så började mina döttrar Molly och Bibi svära som borstbindare. Och jag försökte komma till rätta med problemet genom att installera en svärburk i köket där man får böta 1 krona varje gång man säger något fult. Vad jag inte tänkte på är att mina döttrar inte har några egna pengar. De är ju bara 5 och 2. Så varje gång de svär är det jag själv som får casha upp. Dessutom verkar den här förjordade svärburken bara ha gjort det ännu mer spännande med fula ord. Pappa, kan jag få 1 krona? Jag tänker säga något fult. Ja, nu när vi ändå är igång så vill jag också passa på att varna er för att göra snygga dyk på grunt vatten för att imponera på tjejer. Det var så jag slog ut mina framtänder när jag var 12. Det är inte alls skönt. Och det är väldigt få tjejer som blir imponerade av utslagna tänder, har jag märkt. Jag tänker också på en tant jag träffade på landet som berättade att hon höll på att dö när hon käkade en våffla med sylt. På sylten satt nämligen en geting som stack henne i munnen så att tungan svällde upp till någon sorts falukorv. Och när vi ändå är inne på korv så tänker jag på en gubbe som jag träffade på en marknad. Han blev av med halva ringfingret när han skulle mata en hund med prinskorv. Så gott folk, om ni nu ska mata hundar med korv, så se till att välja en sort som inte ser ut som fingrar. Som ni hör är varningar av alla slag välkomna. Har du en bra historia om något som du själv har varit med om, som kan fungera som en nyttig och tydlig varning för oss andra? Ja, i så fall är det bara att ringa in. 031 773 0000. Vad var det som hände och vad är det du vill varna om? Oavsett om det handlar om människotyper, råttfällor, hushållssysslor, skönhetsvård, sol, förfärliga resmål, misstag inom sport eller camping. Ja, det är nu eller aldrig som varningen bör utfärdas. Tove Lo, Out of Mind hos Christer Petri. Sist vi utfärdade varningar i det här programmet så var det Morgan och vår gamla medarbetare Robert som höll i trådarna. Jag har ett litet hopklipp här som kanske kan fungera som inspiration.
Lita inte på piercaren som säger att det bara sticker till lite när du ska pierca ollonet. Pissa aldrig en brinnande marschall om du har vita linnebyxor. Googla aldrig sjukdomssymptom. Var du inte hypokondrisk innan så blir du det. En vanlig huvudvärk kan framstå som värsta denguefebern. Jag vet att det är lätt gjort, men gör det inte, skriver Fia.
Det var så att jag åkte tåg en gång och så överhörde jag en konversation där några yngre killar diskuterade vad fantastiskt gott det var att ha sån här osttacochips, ni vet. Att lägga det i filen och äta som müsli. Och de hypade upp detta som den största gastronomiska upplevelsen sen gravad lax ungefär. Och jag satt ju där och var helt blown away och bara tänkte, jag måste verkligen testa det här. Det gjorde jag. Det var skitäckligt.
Nej, var det det?
Ja, en riktigt antiklimax. Skulle vilja säga det här och vidarebefordra till hela svenska folket att det är inte gott. Och hör ni den här konversationen så testa inte. Det är äckligt. Jag varnar för de här människorna så att inte fler behöver gå på denna nit.
I väldigt vuxen ålder så fixade jag fram lite hasch. För att jag tänkte, men det måste ju finnas, det måste ju vara jättekul. Så jag liksom väldigt klinisk studie, jag hade väl druckit lite vin här med min man. Så bara, nu ska jag röka det här. Och så gjorde jag det och så väntade jag på den här fantastiska effekten. Så min man, han var så här, hur känns det nu då? Och jag sa att, ja alltså, jag vet inte, jag känner inte så mycket så här. Och sen så började han fråga, du tar i munnen Karin? Ja, hur visste du det? Hur visste du det? Ja, man blir det av att röka hasch. Ja, nej men... Sen kom det ju då, så nu måste jag gå och lägga mig. Och det var liksom det som var effekten. Jag blev jättetorr i munnen och ville absolut bara gå och sova. Det var kanske det absolut tråkigaste kväll jag haft någon gång.
Jag önskar varna alla i hela Sverige för att gå ur biltvätten när bilen tvättas. Det jag vill varna extra mycket för är att det är väldigt, väldigt halt. Väldigt mycket såpa med mera på golvet in i hela tvätten. Varpå det är väldigt enkelt att ramla. Och det jag då vill varna för är att det kan uppstå en väldigt pinsam situation när man ska gå in och betala senare. För det är nämligen monitors i hela den här tvätten. Och de här monitorerna sitter de i kassan och tittar på. Och även diverse kunder. När jag kom in och skulle betala så satt alla och skrattade. Och jag var helt blöt. Det gick inte att komma upp när man väl hade ramlat. Så jag bjuder på denna varning så att det inte händer flera.
Det var en väldigt bredd på varningarna där och det tycker jag är bra. Men det finns med största säkerhet fler saker man bör se upp med. Eller hur, Lill?
Hej!
Hej, vad är det din varning gäller?
Min varning är att jag tror att Dalsland snart blir raderat utav kartan. Det är min varning.
Det här låter väldigt, väldigt konstigt. Varför skulle Dalsland bli raderat från kartan?
Jag tror NASA nu planerar en riktigt stor bomb och så släpper över Dalsland. För de tror det är UFO här, tror jag.
Varför skulle de tro att det är UFO i Dalsland?
För det är varenda jävla kotte här uppe i Dalsland. Nu släpper jag en krona i din burk. Ger du mig den kronan och putter i din burk?
Nu är det tog ett slag innan poletten trädde. Du pratar om svärburken jag har hemma för mina döttrar inte ska svär. Ja, det får du får skicka
på,
en krona till mig.
Jag ger en där.
Du, vad är det som händer i Dalsland? Jag fattar ingenting, Lill.
De pyntar varenda träd. Varenda takpanna. Allt som det går att sätta ljus på. Driver de och pyntar på sina tomtar. Och det ser inte... Nu menar inte jag tomte alltså. För jag är ju också norsk. Så ni får ju ursäkta Sverige.
Ja.
Men... inte tomten med mössa, men tomt, du vet, där man bor på sitt område där då.
Folk håller på att julpynta väldigt mycket. Jag är helt med dig så långt, Lill. Men
något så in i... Ja!
Men varför skulle någon bomba Dalsland bara för det är julpynt?
Vad tror du de ser när de sitter där uppe med sina spionkameror och kollar ner på Dalsland? Så ser de fullt av ljus helt plötsligt. Ja. Här nu i början i december. Och jävlar, tänker de, nu blir vi invaderade. Så nu... Ja, så jag tror det att vi... En gigantisk bomb. Jag varnar.
För att de som övervakar Dalsland och eventuellt från rymden skulle få för sig att det är UFO:n.
Jag tror nog de övervakar hela världen alltså. Men när de då ser då lilla Dalsland plötsligt lyser upp Alltså, men jag kan ju inte beskriva, det går inte. Du måste komma hit för att se. Jag har inte sett på makan.
Nej, det låter ju väldigt, men är det varenda person håller på och hänger upp ljus och grejer?
Jag kan inte sova, vet du. Jag har fått köpa mig sånt för att träcka ner för grannen. Tintar så jävligt, så jag får inte sova.
Okay.
Det är så ljus.
Det här låter obagligt, Lil, men då, varningen är alltså, pynta inte så mycket, för att det finns då de som eventuellt övervakar oss som kan tro att det är UFO:n, och då kan det komma bomber. Så att ta det lugnt med julpynt. NASA har fullt koll.
Och plötsligt i december så bara på show ser de alla dessa klattar med ljus utöver hela miljontals. Så de tror ju att nu tror de att detta är huvudcentret för dessa UFO. Jag är säker på att någon jävel sitter inne på NASA och tänker så. Så nu blir vi snart bombade. Vi hade ju jordbävning idag. De tror säkert det var UFO med.
Du mår bra så, Lill, annars, eller?
Mycket bra!
Ja, det är skönt att höra. Alltså, inte ens om jag hade fått tänka i 1000 år hade jag kunnat lista mig till att det var det här som skulle bli den första varningen i dagens program. Men jag är glad att du kom fram, Lill.
Du ska komma till Dalsland.
Jag får ta en sväng när du lider.
Ja, gör du det.
Sköt om dig så gott, Lill.
Så till god jul och gott nytt år. Och pynt inte så mycket.
Nej, jag ska hålla mig från pyntet. Hej då, Lill.
Och så lägger du en krona i din burk.
I
Sverige. Hej då.
Hej. Ja, det var Lill det som alltså vill varna för att använda för mycket julpynt. Har du också tänkt på något eller varit med om något som du tycker det vore på sin plats att varna allmänheten för? Ja, som ni hör, det är ju bara att ringa in. Oskar Lindros går hem. Vi hörde också Kapten Röd, ju mer de spottar. Jag heter Christer och idag handlar programmet om upplevelser och erfarenheter som gör att man vill varna andra från att gå i samma fälla. Har du upptäckt något sånt där stort eller litet som du vill varna allmänheten för? I så fall är det bara att ringa in på 031 773 0000. Här finns alltså chansen att lära sig av andras misstag, men det kräver ju förstås att du som har varit med om något som kan ses som ett varnande exempel hör av dig. Så gör gärna det. Spelar ingen roll om det gäller en människotyp, ett livsfarligt instrument eller UFO:n och julpynt som Lill pratade om nyss. På hemsidan är det många som skriver, det är roligt att se, alltså sverigesradio.se/petri/krister. Hittar bland annat den här varningen från Fredrik som troligtvis har blivit inspirerad av bilden av mig som ligger på hemsidan, där vår fantastiska webbman Niklas försöker skapa en fångad av en stormvindeffekt i mitt skägg med hjälp av en bordsfläkt. Så här skriver han: akta, akta. Denna varning vänder sig först och främst till män som radikalt vill förändra sitt utseende med att skaffa ansiktshår slash skägg. Gör det inte. Det är skitfult, hälsar Fredrik. Fortsätt gärna skriva på hemsidan, gott folk. Det är bra om ni gör det. Jag behöver inte skriva sådana saker som Fredrik, men om det är något annat ni vill varna för. Hallå, Lisa. Är du där? Nej, nu är det bara tysta bruset här. Så här ska det väl inte gå till. Nu då, hallå. Lisa. Nej, men är det sant? Det finns ingen där att prata med. Då får vi ta numret en gång till här. 031 773 0000. Om du har någonting du känner att du vill varna för. Frida Sundemo, A Million Years i Varningarnas Krister. Jag ropade ju på Lisa förut men fick bara ett sånt där irriterande brus i luren. Jag gör ett nytt försök. Hallå, Lisa. Nej, är det sant? Ska det vara så här en gång till? Det är ju katastrof. Jag vill varna för Sveriges Radios undermåliga telefonsystem och ropa på Erik istället. Hej Erik.
Ja, men tjena.
Där blir det svar i alla fall. Vad vill du varna för?
Det blir en dubbelvarning idag faktiskt.
En dubbelvarning? Okej.
Okay. Ja, jag var ute och jag sitter och pendlar här varje dag mellan Sollefteå och Övik. Mm-hmm. Och den första varningen, det blir att inte ligga allt för nära tunga lastbilar. Det var en riktigt vidrig dag. Det var den enda dagen på hela vintern i fjol som det var klass 2-varning. Riktigt snöstorm alltså. Och jag hade i princip ingen sikt och låg ungefär i 90 km i timmen när lastbilen framför tappar ett isblock som är kanske i storleksordningen av en betongsugga mitt på vägen.
Och där ligger du precis bakom?
Jajamän. Så att snabbt beslut, fanns ingenstans att ta vägen. Jag var tvungen att köra över den. Och ja, det small till bra. Bilen hoppade, men det kändes som att det hade gått bra. En liten stund. Sen märkte jag att temperaturen steg väldigt snabbt. Och sen fick jag veta i efterhand då att jag hade klyft kylaren rakt mitt i tur. I alla fall då så körde jag bilen, stod där i snöstormen. Och så stoppade en bil och jag hade sån tur så att den personen hade numret till bärgaren inlagt i sin telefon.
Det var ju praktiskt.
Jag ringde upp, ja, verkligen tur. Så jag ringde upp det här assistansbolaget och pratade med dem. Jag var stressad som fan. Jag skulle hem hämta barnen på skolan och min fru var borta på personalfest. Och det var ett taskigt läge helt enkelt. Och så ringde jag till bärgaren och så sa han, ja men det är inga problem, vi fixar det. Alltså jag står mitt i skogen mellan Sollefteå och Övik, det är inte E4 vi snackar nu. Och han sa, det gör så här att lås bilen, släng in bilnyckeln i avgassystemet så kommer vi hämta bilen så fort vi kan. Mm. Ja, sagt och gjort. Sen hade jag tur i oturen, det var en bil som stannade som var på väg åt rätt håll. Och jag fick lift omedelbart. Så in med bilnyckeln i avgasröret och iväg hemåt. Och när jag började närma mig, vi kanske ett par mil från Övik, så inser jag att jag tog inte bort min hemnyckel från nyckelknippen.
Nej.
Så den ligger alltså i avgasröret.
Hur löser du det då?
Ja, det visade sig då att min mor som tur var hemma och hon bor rätt centralt. Så jag fick alltså bli avsläppt i stan, så fick jag springa hem till henne, låna hennes bil, köra till till restaurangen där min fru var på personalfest och halva gänget stod och garva åt mig. Och sen fick jag tag på hemnyckeln då av henne, en extra nyckel, så fick jag få hämta barnen. Så jag hann faktiskt precis, men utfärdad varning, om du måste lämna bilnyckeln till bärgningsbilen så lämna helst inte hemnyckeln också.
Men det är ändå varning nummer ett här som du kommer. Ligg inte för nära lastbilar som...
Ja, den får, ligg inte för nära någon bil överhuvudtaget.
Det får ju fungera som en paraplyvarning här. För hade du inte gjort det så hade du inte behövt lämna nyckeln. Och då hade inte allt där hänt.
Bra poäng där.
Så jag tycker det räcker med den. Ligg inte för nära andra bilar. Det kan gå som för Erik. Där hör ni gott folk.
Ja.
Ta hand om dig där ute på vägarna. Och vad läskigt med det här isblocket.
Ja, det var en oroväckande upplevelse.
Ja, det förstår jag. Tack snälla för att du delar med dig. Och varningen är... härmed utfärdad.
Tack ska du ha.
Ha det bra, Erik.
Detsamma.
Det är knappt som man vågar ropa på den här Lisa igen, men jag gör det ändå. Lisa, är du där?
Nu är jag här.
Nej, men Lisa, välkommen in i showen. Vad roligt.
Tack.
Brukar du göra sådär, eller man ropar på dig och då lägger du på?
Nej, det är det att jag är ute och kör bil mitt ute i ingenstans. Så det blev dålig täckning lite här och där.
Nu låter du jättebra. Passa på att varna nu medan vi har dig på tråden.
Ja, det var så här att jag och min pojkvän var hemma och ja, vi kan börja historien med att han hade fått, av sin mamma så hade han fått en hudkräm från Argentina. Och då hade han väl, efter han hade duschat, hade han provat den här hudkrämen dit på kroppen och ja, jag vet inte hur han hade smått in den. Men i alla fall så skulle vi sen ja, ha lite mysigt och sådär. Och ja... det ena eller det andra. Och sen efter ett tag så kände jag bara, shit vad det här känns konstigt. Och då visade det sig att hela liksom mina nedre partier hade svullit upp till någon slags blomkålshuvud. Så jag hade då fått någon stor allergisk chock av den här krämen då från Argentina. Så det blev inte så kul.
Nej, det förstår jag. När du säger, pratar bokstavligen nu, du såg alltså ut som ett blomkålshuvud mellan benen?
Ja, i princip.
Ja, det vill ju ingen människa göra.
Nej, det såg konstigt ut och det kändes konstigt och allting var bara jättekonstigt.
Och vad varningen här, alltså vad, jag vet inte riktigt var är varningen? Är det, smörj inte in dig med hudkräm i de underregionerna om du ska ha intimt umgänge med någon annan? Eller vad är varningen egentligen, Lisa?
Det är väl i princip det som är varningen.
Det är det som är varningen.
I alla fall inte krämer från Argentina.
Okej, men spelar det någon roll om den är från Argentina?
Det vet jag faktiskt inte, men det är enda gången jag har fått en sån allergichock, så att säga.
Ja, det låter fruktansvärt obehagligt. Kliade eller sveda, eller var det bara som ett blomkålshuvud?
Nej, det kändes liksom bara uppsvullet. Och sen när man skulle kissa så blev det också jättekonstigt. Eftersom att det var liksom, allting var bara svullet. Så att allting, ja, i några dagar så hade jag liksom problem med lite allt möjligt.
Jag gillar detta att det fortsätter att vara sån spridning på varningarna som kommer in i programmet. Det, ja. Alltså, vi har hört här om att man inte ska julpynta för mycket för att då kan andra stater få för sig att det är UFO:n och då kan till exempel Dalsland bli bombat. Vi har fått höra att man ska ligga för nära bilar. Och nu då slutligen, ingen hudkräm där nere om man, ingen okänd hudkräm där nere om man inte vill se ut som ett blomkålshuvud.
Ja, precis.
Ja, jättebra Lisa, vad skönt att jag fick tag på dig.
Ja, vad kul.
Och ha det så bra framöver. Här hoppas du slipper vara med om detta igen. Men det kommer du nog inte vara med om igen.
Nej, vi har kommit överens om att inga fler okända hudkrämer. Så det är nog lugnt.
Jättebra Lisa. Ha det så gott.
Ja, detsamma.
Hej.
Hej.
Man är ju väldigt nyfiken på vad som kommer att dyka upp härnäst. Från blomkålshuvud till en varning om... Ja, vadå? Gnucci Finders Keepers hos Christer i Petri. Jag tar några varningar till här från hemsidan tycker jag. Här skriver Madde om foppatofflan. Jag vill verkligen varna för denna farliga toffel. Jag har sett så många människor slå halvt ihjäl sig på grund av den. När människor går i en foppatoffel på vått underlag, typ på regnig asfalt, och sen går in i en butik där det oftast är stengolv. Varenda människa halkar och gissas vad de slår sig. Jag har aldrig hela mitt liv ägt ett par och kommer aldrig att köpa några heller, skriver Madde som... Verkar lite bekymrad över just denna toffla. Sen skriver Jocke här om en mycket känd spraydeodorant som han vill varna för att om den slutar funka så ska man inte vända den upp och ner och titta in i hålet för att se om det är något kvar där medan man trycker. Resten säger nog sig själv, skriver han. Då kan man tänka sig att det svider till lite grann om det är något kvar. Hallå Adam!
Ja, hallå!
Vad har du råkat ut för?
Jo då, det var så när jag var lite yngre och spelade fotboll.
Ja.
Jag var 7-8 år eller sånt där. Då var vi på bortamatch.
Mm-hmm.
Och efter att alla hade duschat så kom en av mina polare på att det är skitkul att ha schampo på hela duschgolvet och glida fram och tillbaka.
Det låter ju i alla fall teorin som är rolig idé. Man sprider ut det och så blir det lite som en skridskobana.
Ja, jo. Det var ju så. Han var ju själv där inne och sen till slut så hörde vi ett skrik.
Ja.
Så vi springer ju in och då ligger han så här och åmar på golvet. Då har det blivit så att när han åkte förbi brunnen, gled förbi där, då fick han in snoppen som kilade fast i gallret.
Aj!
Så han tvärnitar kan man säga.
Av liksom draget i den här delen av kroppen?
Ja.
Men gick den av eller hur gick det för honom?
Nej, alltså det gjorde jävligt ont. Han behövde ju bara backa tillbaka lite så lossnade den. Men det gjorde nog gudomligt ont kan jag säga.
Så varningen här då. Sprid inte ut schampo på duschgolvet och glid fram och tillbaka. Om du är helt naken. Det borde kunna funka om man har lite kläder på sig.
Ja, då tror jag inte det är något större fara. Men där fick han in snoppen in i gallret.
En jättebra varning, Adam. Tack så mycket för den.
Det var så lite så. Det är ett riktigt bra program, hörni.
Tack för att du hjälpte till att göra det till det då.
Ja, jo, men det var så lite så.
Hej då Adam.
Ha det så bra du.
Du med. Då kopplar vi in Thomas. Hej Thomas.
Hej.
Vad vill du varna för?
Jo, om man ska ner från ett garagetak eller carport så bör man ha stege eller någonting vettigt att kliva ner på.
Det låter ju ganska självklart.
Ja. Och grejen var den, jag var kanske 6, 7, 8 år. Och min bror och hans kompis skulle kasta upp mig för jag ska hämta en boll. Och de gjorde det och jag hämtade boll, kastade ner bollen och sen skulle jag ner. Mm. Jag var höjdrädd. Och tordes inte hoppa ner i deras famn och sitta och hoppa ner. Om man tänker sitta på kanten och hoppa ner.
Nej, vad gjorde du då?
Så jag vänder mig om och hänger på stupröret med händerna, med magen mot väggen. Och de säger, nu är det bara att du släpper. Och jag hävde mig ner lite grann och så släppte jag. Och de tog emot mig. Men orkar inte hålla fast mig. Eller hålla emot mig. Så de tryckte mig mot väggen. Och tröjan gled upp. Ja, du kan ju gissa själv vad som hände. Jag skulle ner och de tryckte in mig mot väggen. Och tröjan gled upp. Och ohyvlad panel. Helt enkelt.
Det här låter jättehemskt. Alltså, jag kan ju såklart gissa. Men jag tror det är bättre att du berättar. Vad var det som hände?
Nej, det blev ju stickor. Hela min mage var alldeles mörkbrun.
Nej, Thomas. Lille Thomas.
Tusentals måste det ha varit.
Men hur fick du ut dem?
Nej, jag skrek och in till mamma. Och hon fick inte hjälpa mig. Så hon ringde det kom en distriktssköterska och började plocka stickor. Och hon slutade vid 70-80-100 stycken ungefär.
Nej, men shit, fick du några men av det här? Har du ärr och så?
Nej, inga ärr eller någonting. Men det var ju tusentals små, små stickor som satt. Hela magen var alldeles mörkbrun.
Ja, det blir jättebra att vi går ut med den här varningen också. Alltså, om ni ska ta er ner från garagetak, gör inte som Thomas. Häng inte i stupröret och hoppa ner till några lite större killar som inte riktigt orkar och trycker in er i panelen. För då blir det så här, tusentals stickor i magen.
Ja. Det var en grej.
Ja, det var verkligen en grej. Jättejobbigt låter det, Thomas. Jag är glad att höra att du inte har fått några större men av detta, för känns ju som din mage fortfarande borde vara alldeles konstig efter det där. Men...
ja, det kan man tycka, men den klarar sig helt underligt.
Gott att höra, Thomas, och tusen tack för varningen.
Tack för ett bra program.
Hej och tack, Thomas.
Hej.
Christian Antela tillsammans med Per och Delmar, säg nej till mig hos Christer i P3. God eftermiddag, Anna.
Tjena, tjena.
Vad vill du varna för?
Ja, du, jag vill varna för tvålar i chokladkakeform.
Hur menar du då?
Ja, en tvål som ser ut som en chokladkaka.
Jaha, du får nog berätta lite, vad är det som har hänt egentligen?
Ja, det var så här. Jag hade varit ute en kväll, kom hem, skitpackad. Letade igenom kylen för något att käka, du vet, man är skitsugen på något gott. Kollade på köksbordet, där ligger en chokladkaka. Jag bara, ja men vad gott. Tryckte in hela i käften, kände bara, tuggade, svalde. Vad fan är det här? Det här är inte choklad. Kollade på pappret som låg kvar på bordet och bara, aha, det är någon chokladkaka från Lush i tvålform. Jag bara, aha, schysst mamma att lägga fram den på bordet. Ja, den ska ju vara i badrummet liksom.
Har du, käkade du en hel tvål?
Ja, jag käkade hela.
Men hur blir det då när man äter en tvål? Alltså, jag kan bara relatera till Tintin och DuPontarna äter något. Då kommer det större lödderbubblor i munnen.
Nej, det blev svintort liksom. Allt saliva försvann. Ja, smakar parfymt.
Och som du sa, du kom ju hem där. Du bor fortfarande hemma hos morsan?
Ja, det var för typ ett halvår sedan. Men nu
har du flyttat ut för länge sedan. Men för ett halvår sedan, du bodde hemma. Och du var ju då, som du sa, skitpackad och ville ha lite fyllerkäk helt enkelt.
Ja.
Klarar man av att hålla sig från att spy när man har tuggat i sig en tvål istället för chokladkaka?
Ja, man måste ju ha en mage av järn liksom.
Låter som en hård brud, Anna.
Nej då.
Ringer du från Stockholm?
Ja, fast just nu är jag och jobbar uppe i Norrland.
Aha, vad gör du för någonting?
Ja, jag är kontrollant. Kollar så företag sköter sig liksom.
Okej, vad är det du kontrollerar?
Ja, du vet. Så att allt sker på ett lagligt sätt. Kollar lägg med mera.
Förlåt, är du någon sorts civilpolis? Eller vad är det för något?
Ja, eller, nej men typ. Fast, nej men kollar typ Ica, så att de kollar lägg om man vill köpa snus.
Jaha, okej. Vad spännande.
Mm.
Ja, och på fritiden äter du ibland lite tvål och så jobbar du med att kontrollera.
Ja, det är ju rätt. Man måste ju variera sig lite.
Ja, det är klart. Man måste... Vad roligt det var att du ringde in.
Ja, det var trevligt. Snacka med dig.
Ja, det är väl verkligen detsamma.
Kul.
Men ska vi säga så då, Anna? Eller? Och så får jag hoppas att det går bättre nästa gång du vill ta en chokladkaka.
Absolut.
Sköt om det.
Nästa gång blir det shampoo, tror jag.
Ja. Lycka till med kontrollerna och tack snälla för att du ringde.
Tack. Ha det jättebra.
Detsamma, hej.
Tack och hej.
Ja, det var Anna det. Och nu är Jim med också. Hej Jim.
Hej.
Hur gammal är du?
9.
Oj, det var inte så mycket, men vad roligt. Det är kul, det har vi spridning även på åldern. Vad är det du vill varna för, Jim?
Jo, i skolan så råkade jag glömma en vante på isen. Jag hade råkat tappa den när jag skulle gå därifrån.
Vante alltså ute på en sjö som var frusen, eller?
Nej, det var en liten pool, en ganska liten pool. Men det lite äckliga var, det var där en hel del hade varit och gjort några saker som inte var särskilt fina. Men,
vänta lite, vad har några människor gjort i denna lilla pool?
Typ kissat och sådana saker.
Okej, och så har du fryst till där?
Mm.
Ja, och där glömde du din vante. Vad hände sen?
det var is. Så jag skulle gå dit och det var väldigt tunn is. När jag tänkte gå i det så var det väldigt halt. Men jag tänkte att jag kanske inte behövde gå så långt för att min vante var väldigt nära. Det fanns en rutschkana ner till vattnet och jag ställde mig på den. När jag var jättenära vattnet så satte jag en sko på på isen. Och då gled hela min kropp ut på isen och hela jag flög i. Och när jag hade gått upp så kände det som att jag var ett isblock som går.
Du drog igenom isen, alltså ner i det här kissvattnet?
Ja.
Nej, men stackars Jim.
Det var väldigt iskallt efter det, så jag tog min vante och så gick jag till en lärare i skolan och jag fick typ värma upp mig lite vid ett element och så.
Fick du gå hem sen eller fick du sitta där vid elementet resten av dagen?
Nej, jag satt och värmde mina sockar med en fläkt och så satt jag där vid elementet en liten stund, sen blev jag varm igen och så kunde jag fortsätta med lektionen.
Fick du byta kläder?
Hade inga mer kläder med mig.
Så de var blöta fast varma då?
Mm.
Okej, nej, det här låter ju jättejobbigt. Men varningen här då, om man glömmer en vante, om man skulle råka glömma en vante på en sån här liten kisspool på isen, vad tycker du att man ska göra då istället?
Man ska antingen ta en kratt eller någonting långt eller kanske långt in och peta ut den jättenära så man kan ta den. Man ska inte försöka gå på isen.
Det är en jättebra varning, Jim. Tack så jättemycket och hoppas du slipper istrubbel mer i vinter.
Mm.
Ha det så bra du.
Ja, detsamma. Hej då.
Hej. Kendrick Lamar, Swimming Pools. Lite passande med tanke på Jims historia där om poolen. Christer fortsätter med fler varningar och varningstecken direkt efter P3-nyheterna. Och så ska det bli moraltest idag, men även gäller det en av programledarna för Uppdrag granskning. Britney Spears Perfume hos Christer i P3. Jag heter Christer och innan vi fortsätter med alla varningar som måste utfärdas så vill jag bara tipsa om veckans moraltest. Idag gäller det Karin Mattisson som är en av programledarna för Uppdrag granskning i SVT. Hur hennes resonemang klarar den stränge filosofen Bengt Bryldes granskning hör vi om ungefär 20 minuter. Nu tillbaks till varningarna. Det är ett himla hallå på hemsidan. Sverigesradio.se/p3/Christer. Tusen tack till alla er som delar med er. Det är kul när det blir en sån samling. Hitta bland annat den här kommentaren från Max. En ganska praktisk varning kan man säga. Ni vet när man står och väntar på bussen och man tror att man ska hinna gå till nästa hållplats utan att bussen har hunnit komma. Man hinner nästan aldrig. Därför vill jag varna för det. Stå istället kvar och vänta. Hur tråkigt det än kan verka. Hälsa Max. Jag tycker det är min erfarenhet också det här, Max. Det har hänt mig så många gånger. Man är stressad, man missar en spårvagn eller buss. Och så går man vidare till nästa. Och sen precis när man är mitt emellan, då kommer den. Sen skriver signaturen Stenhjärtat så här. Jag vill varna för att ligga med arbetskamrater på fyllan. Det blir trassligt efteråt. Tro mig, undvik. Vet vi det också. Nu ska vi se Albin. Hallå i luren.
Tjena, tjena.
Vad vill du varna för?
Jag vill varna för att inte visa sitt ansikte om man har camsex med någon man inte känner.
Okej, och camsex för mig som inte är så bevandrad i internet, det är alltså man filmar sig själv, någon annan på andra sidan filmar sig själv och så håller man på, eller?
Ja, precis. Man onanerar helt enkelt.
Okej.
Okay. Ja, för det var nämligen som så, det här var ett par månader sedan jag var hemma så var jag, ja, ärligt talat ganska så kåt då. Så jag gick in på en sida där då man har, ja, där man kan videochatta med varandra.
Mm.
Så började jag träffa en ganska så söt tjej där som var trevlig och snackade lite grann så här. Och så sa hon där, men du, ge mig din Skype så lägger jag till det där så kan vi ha det lite trevligt så att säga. Så jag gav henne den och sen började vi då helt enkelt på Skype, men liksom samtalet dog hela tiden.
Men då, när du säger att ni började, då satt ni liksom och onanerade på varsitt håll?
Ja, precis.
Okej. Okay. Samtalet dog?
Ja, det dog helt. Vi försökte flera gånger så sa hon där liksom, ja men du, det står här att jag måste ha din e-postadress för att vi ska kunna göra det här. Alltså den var kopplad till Skype.
Så jag tyckte det var jättemärkligt. Men jag tänkte, ja, skitsamma, hon kan väl ha min e-postadress. Så jag gav henne den och så testade vi en gång till. Men samtalet tog ändå. Och den här gången så skrev hon då i chatten på Skype, länkade hon helt plötsligt 30 av mina Facebook-vänner. Och en video till YouTube där hon hade lagt upp video på mig romanerande så med ansikte och alltihopa. Och så sa hon där att, ja, om inte du ger mig 3000 kronor så kommer jag skicka den här videon till alla dina Facebook-vänner.
Och, vilken total panik, Albin, alltså.
Ja, det var väldigt sjukt. Så jag fick ju panik. Jag kunde inte tänka klart. Jag tänkte liksom, okej, ska jag polisanmäla det här? Eller, först jag tänkte, det leder väl för det mesta inte till någonting och så vidare och så vidare. Så men jag lyckades till slut få ner till 2000 kronor. och så gick jag med på det. Ja, men okej, då jag kan väl föra över 2000 kronor liksom. Då, så ja, det är väl värt det, tänkte jag. Så gjorde jag det. Och sen hade jag ju fört över det här, så liksom, alltså började vi snacka lite igen. Och så sa hon där, du, min chef, han är inte nöjd med 2000 kronor. Han sa att du behöver föra över 2000 till, annars så kommer han skicka till alla dina Facebook-vänner. Jag är ledsen och bla 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 bla. Och då blir jag skitarg. men till slut så, ja. Hon var oerhört duktig på att få mig i panikläge och liksom hålla kvar i paniken genom att konstant stressa mig liksom och sa att ditt liv kommer förstöras och bla bla bla. Lång historia kort, så gick jag med på att föra över 2000 kronor till. Och när jag hade gjort det och de hade fått pengarna, så ja, då tog jag bort henne från Skype direkt och blockade och ja, så.
Men vilken stress, Albin. Och det här har du levt med då i flera månader. Har du varit orolig att de ska sprida det ändå, eller?
Ja, andra gången efter jag förde över det här så sa hon det liksom att, ja, jag lovar dig, det här kommer, nu är den helt borta. Och så sa hon det liksom, ja, men du vet, jag bor i Afrika och här tar man vilket jobb man än kan få och bla bla bla, men jag lovar att nu kommer det här vara borta och så vidare och så vidare. Så ja, jag har kollat min mail lite oroligt ibland. Jag har inte fått någonting, så för att nu är det ett par månader fram, så nu lär det väl inte hända någonting.
Vi har ju fått några rapporter till programmet om det här innan. Folk som har varit ute och videochattat och blivit utpressade efteråt. Det känns ju som det är någon som har hittat på ett smart sätt att tjäna pengar, för det är klart man betalar om man hör att, ja, vi kommer sprida en video där du runkar till alla dina vänner på Facebook. Det är klart man blir skitstressad och det.
Ja, precis. Jag fick sån jävla panik. Och man kunde föra över via Western Union, som det heter. Så sa hon, ja, men föra över via hemsidan. Men så funkar det inte via hemsidan. För jag skulle skicka till ett marockanskt konto. Och jag antar väl att min bank inte tillåter mig föra över så mycket pengar eller någonting sånt till utom europeiskt land. Så då fick jag visa hon ställen liksom, det finns till en massa Western Union-ombud över hela stan här, så då fick jag åka till ett sånt ställe och fylla i massa formulär och hålla på och så vidare två gånger om då, eftersom att efter första gången när jag kom hem så sa hon att, ja, men du behöver göra det här igen. Så ja.
Är det färdig videochattat för din del, eller?
Ja, i alla fall med människor jag inte litar på.
Jag tycker det låter klokt. Det kan vara right att göra med någon man känner eller har lite koll på, men det där är shady business, alltså.
Ja, så jag vill gärna utföra den vanligheten. Hur kåt man än är, gör inte det här, snälla.
Hur kåt man än är, gör inte det här. Det är Albins ord och han vet vad han snackar om. Tack snälla för att du ringde, Albin, och hoppas du slipper någon mer skit här framöver.
Ja, inga problem. Och tack för att jag fick vara med.
Det är klart du ska vara med. Det här är väl en varning om någon.
Ja, precis.
Ha det bra, Albin.
Ja, tack så mycket.
Hej.
Hej.
Man riktigt hörde paniken där i rösten. 2000, Annars så sprider vi den här videon till dina vänner. Har du som lyssnar också varit med om eller upptäckt något som du vill höja ett varningens finger för? I så fall är det bara att lyfta luren och ringa in. 031 773 0000. Stort som smått, högt som lågt. Allt är välkommet. Genom att lära av varandras misstag hoppas jag att vi ska kunna få en så skön och problemfri vinter som möjligt. 031 773 0000. Varning utfärdas. För vad då? Håkan Hellström, Valborg, kommer fler sms här av typen modigt av Albin att våga berätta. Det var så Albin här som hade blivit utpressad efter att ha haft lite videochatt sex med en lurig person. Det var modigt av Albin att berätta, det håller jag absolut med om. Här på hemsidan så fortsätter det att komma in varningar av alla möjliga slag alltså. Marcus skriver, han vill varna för snus och popcorn. Varning för popcorn på bio, skriver han. Jag var på bio för några år sedan. Som man bör åt jag popcorn till filmen, tog en liten paus i ätandet och ställde ner dem på golvet. Tog sedan upp popcornen för att fortsätta äta och i första tuggan känner jag något blött och kallt. Då har det hamnat en använd snus i mina popcorn. Usch! Varning för att äta popcorn som stått på golvet, hälsar han, och det kan vara en bra varning. Sen signaturen Budpojken skriver, jag vill varna alla som bygger medans man knäcker några öl. Svågen och jag tog några öl och sen gick vi ut och skulle fortsätta att bygga på hans garage med spikpistol. Lång historia kort, han var på utsidan och jag på insidan. Jag sätter upp handen för att visa vart regeln som han skulle skjuta i var, men jag tog inte bort handen i tid. En sekund senare satt jag fast. Sågen fick hämta sågen och såga ner mig. Sen var det bara att vänta på ambulans. Fick inga bestående skador. Tack för ett bra program heter du. Hälsa budpojken. Labyrint fucking fin hos Christer Petri. Där det drar ihop sig för veckans moraltest. Men det finns faktiskt gott om plats för fler varningar. Så gå gärna in och skriv på hemsidan. Eller passa på att ringa in nu om ni kommer på något under tiden som moraltestet går. Numret är 031 773 0000. För dig som vill passa på att varna om något alltså. Hemsidan hittar du mycket enkelt genom att söka på Christer Petri.
Journalisten Karin Mattisson föddes 1967 i Järfälla utanför Stockholm. Med en 10-årig bakgrund på tidningen Göteborgsposten gick hon 2006 över till Sveriges Television, där du idag ser henne ställa makthavare mot väggen som programledare och reporter för Uppdrag granskning. Som reporter har hon gjort uppmärksammade reportage och 2011 nominerades hon till Stora journalistpriset i kategorin Årets avslöjande. Och så här lät det när Rasmus träffade Karin Mattisson för ett moraltest.
Välkommen Karin Mattisson, programledare och eller journalist och programledare för Uppdrag granskning kan man kanske säga.
Mm, tack så mycket.
Du, vi har ju bokat tid för moraltestet du och jag.
Ja.
Hur känns det?
Ja, det känns. Det känns faktiskt. Jag känner mig lite yrvaken i moralfrågor idag.
Okej, okay. Men du känner dig redo?
Absolut.
Bra, då kör vi. Är det viktigt att de som gjort sig skyldiga till brott, som mord till exempel, inte får gå fria, även om vi är helt säkra på att de inte kommer att göra om det?
Det tycker jag faktiskt att det är. Det är viktigt att de inte går fria av flera olika skäl. Därför att vem ska kunna avgöra om vi är säkra på att de inte kommer göra det igen? Det finns ju förstås ett offer kanske i det här fallet och anhöriga, och samhället måste på något sätt ha den gränsen tycker jag, absolut.
Men säg att det handlar om en kvinna som har plågats av sin man i massa år och som till slut får nog och dänger en stekpanna i huvudet på han.
Ja, men alltså det kan ju vara någon form av självförsvar skulle jag gissa kanske. Eller så, och då finns det ju lite strafflindring i det kanske, men att från gå straffet helt, det är inte okej.
Är det moraliskt acceptabelt att en paraplyförsäljare i händelse av ett skyfall höjer priset på paraplyer från 40 till exempel 300 kronor?
Mm, det kan de göra. Det är så vårat system ser ut och det är så det funkar. Sen kan jag reta mig på eller bli förbannad på att när jag ska köpa en flaska vin i minibaren på hotellet så är det ju skyhöga priser, eller en flaska vatten eller vad som helst, medan det runt knuten inte kostar så mycket. Så det är klart att jag tycker att det är irriterande, men moraliskt, ja, det är så det funkar.
Om ett läkemedelsföretag på samma sätt höjer priset på ett botemedel när en livsfarlig sjukdom bryter ut, är det moraliskt okej?
Ja, alltså i det fallet så är det förstås, det får ju andra konsekvenser. Men samtidigt så kan jag också tänka att i vårat samhälle så kanske det subventioneras av staten att vi får det lite billigare i alla fall, att alla kommer det här till del. Vi har ju liksom haft massvaccinationer för att förhindra liksom epidemi eller pandemi eller vad man nu pratar om. Men alltså det, där tycker jag att det kanske är försvarbart på ett sätt att man gör det. Men i förlängningen så är det ju inte moraliskt försvarbart att bara låta några få ta del av det just därför.
Många anser att vuxna människor har rätt till självbestämmande. Med tanke på den rätten till självbestämmande, är det moraliskt acceptabelt att staten förbjuder oss att använda droger?
Ja, det tycker jag är moraliskt försvarbart. Verkligen.
På vilka grunder?
Ja, men det finns ett, som jag gillar, ett samhällsansvar, ett medborgaransvar som man tar då som stat när man säger att det inte är okej att använda hasch och heroin och allt vad det kan vara som är förödande ju i längden liksom, att använda. Så att det, nej, det tycker jag är bra. Det är moraliskt försvarbart.
Alkohol och cigaretter då till exempel, ja, som också kan betraktas som skadligt för kroppen, är ju trots allt tillåtet.
Ja, det är ju det. Och det tycker jag liksom inte att man kan göra någonting åt. Men idag så diskuteras ju liksom det här med att liberalisera och runt droger och så, att det ska vara tillåtet med vissa. Men jag tycker också att det finns en jättestor poäng i att man kan säga till minderåriga, till mina barn, att det här med droger, det är inte bara liksom det här farligt. Det är inte bara det att droger i förlängningen kommer någonstans ifrån, där människor får sätta livet till. Barn kanske arbetar på plantage och skadas. Alltså, du vet, det finns liksom en massa argument för att man inte ska använda droger. Men ett av de tyngsta argumenten gentemot barn tycker jag är att det är faktiskt olagligt. Därför gör du inte. Alltså, och det tycker jag känns tryggt och bra och moraliskt rätt.
Då, Karin, då kommer vi in på liv och död här.
Oj.
Säg att en släkting till dig är obotligt sjuk och har svåra smärtor. Och den här personen i fråga ber dig om hjälp att dö. Ställer du upp?
Nej, verkligen inte. Aldrig skulle jag inte göra. Det är ju hemskt att se en människa lida och verkligen en människa som kanske står en nära. Men jag skulle faktiskt inte göra det. Jag skulle försöka hjälpa den personen på ett annat sätt. Sen, om det här skulle liksom överföras i ett större sammanhang, att vi bestämmer oss i Sverige för att det är okej att hjälpa liksom med aktiv dödshjälp, så vem ska sitta på det beslutet? Alltså, jag tror att det blir alldeles för svåra beslut att ta, utan man måste jobba med liksom lindring, kärlek och omsorg.
Men kan man säga då å andra sidan att det är moraliskt försvarbart att den här personen i så fall begår självmord?
Ja, alltså det, om den personen bestämmer sig för att ta sitt liv, då, ja, om man ska säga att det är moraliskt försvarbart, ja, det är ett beslut som var och en får ta över sitt eget kropp, va? Det är tragiskt om det slutar så, men det är samtidigt kanske så det får vara. Jag tror ingen annan människa, framförallt kan ingen annan människa gå in och ta det ansvaret över en annan människas liv.
Då har jag bara en fråga kvar. Är det moraliskt okej att döda djur för att få mat eller kläder, trots att vi kan misstänka att dessa djur lider?
Ja, alltså det gör vi ju. Och jag kan ju säga att det tycker jag i och för sig att man faktiskt kan leva med. Men vi försöker ju också förhindra lidande hos djuren. Vi har ju massa starka lagar runt det. Sen vet man ju att djur tiger och lider på något sätt också. Vi vet ju inte alls egentligen i grunden hur mycket de lider. Men i grund och botten så tycker jag att det kan man göra.
Okej, då är vi klara.
Tack.
Du, hur kändes det där, Karin?
Ja, nej men det är ju jättesvåra, stora frågor faktiskt. Det är väldigt stora, svåra frågor. Och jag kanske låter lite tvärsäker ibland, men det är jag nog inte egentligen. Så att, vi får väl se.
Vi har ju den här moralfilosofen då också, vid namn Bengt Brylde. Och han kommer ju ta sig en liten titt på dina resonemang och så, och även sätta ett betyg mellan 1-5. Mm. Var tror du att du hamnar själv?
Jag tror nog inte att jag kommer upp i något väl godkänt. Men kanske, ja, när man får så här två stjärnor eller två fyrar i så här vinrecensioner så är ju det oftast godkänd ändå. Mm. Det hoppas jag att han godkänner mitt liksom, sätt att se på livet. Ja.
Så du säger en tvåa?
Ja,
godkänd. Tvåa. Ganska blygsamt.
Ja, men okej då, då säger jag trea.
Ja, och så får han, bra liksom, med andra ord.
Ja, jag tycker faktiskt det. Ja, nej, mm. Men det är...
Men du, tack så jättemycket för att du var med.
Tack så hemskt mycket. Tack
ska. Ha det bra nu.
Ha det bra.
Lady Gaga tillsammans med R. Kelly, Do What You Want. Nyss hörde vi Karin Mattisson resonera sig igenom moraltestet. Hur pass väl hennes resonemang håller ihop är det som vanligt upp till Bengt Bryldå att avgöra. Professor i praktisk filosofi och mannen som både har konstruerat testet och fungerar som dess ständiga utvärderare. Det här är vad han tänkte efter att ha hört testet med Karin.
Ja, jag tänker att hon verkar ha ganska genomtänkta åsikter och är rolig att lyssna på av det skälet. Samtidigt så tycker jag att hennes resonemang lider av en ofantligt stor svaghet. Nämligen att hon tycker att allting måste vara som det är. Det man vill höra det är ju att man gör någon slags moralisk bedömning av det rådande systemet. Istället för att bara liksom acceptera det med hull och hår. Så det är väl en stora svaghet som tycker jag hennes resonemang är för realistisk om man så vill.
Om fängelsestraffet sa Karin att samhället måste ha den gränsen. Självklart finns det omständigheter som bör ge strafflindringar. Men hon tycker inte att det är okej att frångå straffet helt.
Nej, men om man granskar hennes resonemang alltså, så tycker jag man märker att hon går inte riktigt med på frågan. Alltså. För den frågan som vi ställer till henne det är ju det här att om man är säker på att personen får inte kommer göra om det, är det då okej att låta personen slippa straff? Och då invänder hon att man är ju inte säkra. Och det är klart, det är bara ett sätt att underkänna den frågan vi ställer då. Så det håller ju inte. Sen vad gäller offer och anhöriga, det är ju självklart så att offer, i den mån som offret har överlevt då, och anhöriga kan få en stor känsla av lättnad om den skyldige straffas och så. Men det kan ju också finnas fall där det inte finns några anhöriga eller så. Och där man faktiskt är säker på att personen inte gör om det. Och frågan är om ställer sig till den typen av fall då. Så frågan är om argumentationen fungerar. Men sammantaget är det ju ändå en viss kraft i hennes argumentation skulle man kunna säga.
Beträffande den här paraplyförsäljaren som chockhöjer priset på sina paraplyer vid skyfall. Så sa hon just det att hon tyckte det var så samhället fungerar. Så det är okej.
Ja, det är så systemet fungerar. Och man kan ju fråga sig om det egentligen är så systemet fungerar för att vi har ju ett system där man kan, som hon påpekar också med hotellbarer och så, va? Där det är otroligt mycket dyrare att köpa en viss produkt på ett hotellrum än att köpa på systemet. Alltså. Och så är det ju. Men samtidigt så blir vi ju också oerhört upprörda om till exempel taxichaufförer i Malmö, som de gjorde vid något tillfälle, bytte pris beroende på vem kunden var. Till exempel om det kommer någon lättlurad turist så säger man att ja, det kostar 400 kronor att köra dit istället för 50 kronor och så. Och det tycker vi oftast inte är okej. Så det beror på hur man uppfattar systemet.
Ja, vid frågan om ett läkemedelsföretag gjorde likadant och chockhöjde priset så sa ju Karin Mattisson att hon också tyckte det var försvarbart då. Men i förlängningen så tyckte hon inte att det var moraliskt acceptabelt ändå att endast några enstaka ska få ta del av den här medicinen.
Nej, det som gör att hon kan resonera som hon gör i läkemedelsfallet är att hon sätter sin tillit till att det finns en välfärdsstat som kan gå in och köpa läkemedel för de här höga priserna och ge till oss medborgare då. Problemet är ju att det här finns ju inte i alla länder. Vissa fattiga länder har ju också väldigt svaga stater som inte kan gå in och göra priset. Och det är de som kanske i första hand ska bli lidande av ett sådant system. Men jag tycker att det är lite så här, som jag sa tidigare, ett lite okritiskt accepterande av att ja, vi har det system vi har och det måste man snarare acceptera. Man kan ju faktiskt ha synpunkter på systemet också, från ett moraliskt perspektiv.
När det kom till statens rätt att förbjuda droger så sa Karin Mattisson bland annat att det handlar om ett samhällsansvar och att det är viktigt i uppfostringssyfte att kunna säga till sina barn att droger är förbjudna.
Mm. Det kan man ju säga att om man har ett drogförbud, det är ju också att skicka något slags signal att det här tycker vi inte är okej. Och så där, va? Det finns ju en sån aspekt som kanske har ett visst värde. Men annars tycker jag att hon inte riktigt argumenterar för sin sak här. Alltså för att hon tycker att det är okej att staten tar ansvar för vår hälsa. Att staten så att säga skyddar oss från oss själva. I det här fallet med droger. I andra fall går det inte lika bra då. Alkohol, cigaretter. Jag vet inte om hon tycker att vi ska få utsätta oss för andra typer av risker. Till exempel åka off-piste skidor och sånt där. Eller om det också ska förbjudas. Eller spela korpfotboll där risken för meniskskador är överhängande. Antagligen skulle hon säga nej, det kan vi inte förbjuda för att så är det. Men eftersom drogförbudet redan finns, då är det ju redan så. Då kan man också hänvisa igen till hur det redan är. Det är väl det jag efterlyser lite grann, att hon är ett argument för att staten ska få förbjuda just droger men inte andra riskabla beteenden då. Det måste jag ge henne lite eloge också för att hon tar upp produktionen av droger. Det tycker jag är en viktig aspekt. För i andra sammanhang så tänker vi så här att nej, vi ska inte köpa kläder eller bananer eller kaffe eller vad det nu är som är producerat på ett vidrigt sätt där miljön utsätts för fara och där arbetarna behandlas illa och så vidare. Och då borde man ju rimligtvis tänka likadant inom drogtillverkning där det är väldigt många människor far illa på vägen. Och så det är väldigt bra att hon framhåller det.
Hon sa att hon aldrig skulle kunna tänka sig att erbjuda dödshjälp. Hon menade att ingen människa kan ta ansvaret över en annan människas liv.
Ja, hon menar väl att ingen bör göra det. Fast hon säger kanske kan. Det här är lite lurigt, för att frågan är ju inte vad hon skulle göra och inte göra egentligen. Va? Om hon skulle ställa upp eller inte. Det är ju väldigt svårt för oss alla att svara på den frågan. Skulle vi ställa upp eller inte? Men däremot så kan man ju ha en åsikt om huruvida det är rätt eller fel. Man kan ju tycka att det är rätt att ställa upp. Även om man kanske har svårt för det. Ibland är det svårt att göra det rätta. Sen har de ju rätt i att man ska precis försöka hjälpa på alla andra sätt innan man i så fall tar till det här med dödshjälp. Det är ju den absolut sista utvägen. Sen finns det mycket mer att säga om dödshjälp, om hur lagstiftningen ska se ut å ena sidan och vad som är rätt och fel i det enskilda fallet å andra sidan. Och så. Det är också två frågor som man ofta blandar ihop. Alltså. Dels blandar man ihop det där, vad skulle jag själv göra och vad är rätt att göra. Men man blandar också ibland ihop det där med vad är rätt i det enskilda fallet och hur ska lagstiftningen se ut. Det finns ju folk som anser att det är bra att vi har en restriktiv lagstiftning på området, att vi förbjuder aktiv dödshjälp, samtidigt som det kan vara rätt att ändå göra det i enskilda fall och sånt.
Om man sammanfattar det här lite grann då. Karin Mattesson trodde på ett bra betyg ändå. En trea landade hon på i sin förutspåelse.
Ja, hon trodde ju först på en tvåa och sen på en trea efter sina påtryckningar. Och
precis.
Det är väl det jag också gör. Jag vacklar lite grann mellan två och tre, men jag landar faktiskt i en trea.
En trea alltså?
Ja.
Då noterar jag en trea för Karin Mattesson i moraltestet. Tack för att du var med, Bengt.
Tack så mycket.
B. Robin, I don't like to wait. En trea blir alltså betyget för Karin Mattissons resonemang i moraltestet. Det finns hur många moraltest som helst samlade på hemsidan om du vill gå in och jämföra hur andra har svarat eller så. Sök på Christer i P3 bara och sen klickar man sig vidare till moraltestet. På hemsidan finns också väldigt många kommentarer om det som största delen av det här programmet har handlat om. Varningar och varningstecken. Här har vi en varning från Nicke som skriver: fått knät krossat, hakan spräckt, spricka i skallen av knogjärn, kniv i näven, yxa i näven. Varningen: lev inte på the wrong side, hälsar Nicke. Här har vi en annan, det är Rille som skriver: jag vill bara varna alla slackers där ute. Min chef gick lite tidigare från jobbet idag, så då tog jag chansen att sätta mig i hans oerhört bekväma stol och sova en stund. Det var bara det att mina oerhört hyggliga arbetskamrater fotade mig och mmsade chefen. Nu ligger jag pyrt till, så varning för osolidariska kollegor, hälsar Rille. Jag har ju väldigt solidariska kollegor. Det är ni som är här inne och skrattar nu. Hanna och Rasmus, välkomna in i studion.
Tack.
Hej.
Med tanke på temat idag så antar jag att ni är här för att utföra någon form av varning. Vad gäller saken?
Var det därför du läste upp den där sms:et precis? Det har lite med det att göra, osolidariska kollegor.
Hur menar du nu?
Vi hade ju fest i fredags hemma hos mig.
Personalfest.
Mm, lite för att fira / sörja på spåret förlusten.
Mm-hmm.
Och vad hände då?
Jo, då kom det ju på en specifik låt mot slutet av kvällen. Och det är väl egentligen den låten vi vill varna för. För det finns vissa låtar som i sig själv har liksom en inneboende kraft. Att när man hör den låten, då vill man ta av sig kläder.
Nu blir jag väldigt, väldigt stressad. Vad är det ni håller på med här egentligen?
Ja, men du kanske inte minns det här. Det var ju vid något tillfälle vi spelade en viss låt och det blev som att alla tog av sig kläderna och så började man veva i luften och sådär, va?
Gammal som ung, smal som tjock.
Ja, och det kanske var helt okej för ett par år sedan när inte alla människor har kamera, mobiler och så vidare. Men idag är något man ändå måste betänka innan man sätter på en sån låt.
På morgonen fick jag ett sms av Christer där det stod: har du lagt ut nakenbilder på mig på internet? Och så var det 15 frågetecken.
Men
vi vill bara varna för vissa låtar.
Vad är det för låt ni pratar om?
Vi har lagt upp den i låtlistan.
Jag vet inte om det är klokt att spela den, men...
Man vet inte vad som händer på arbetsplatser.
Här i alla fall, så får vi höra det. Ja, det är kolla mig. Nu kommer minnena från i fredags kommer tillbaks. Det var ju du som sa det, Rasmus. Ja, jag med tröjan, nu kör vi prytsdansen. Ja,
nu ska vi verkligen spela det här. Jag vet inte om det är klokt, alltså.
Vad menar du? Vad har ni gjort med den här bilden?
Den ligger på Instagram nu!
På vårt Instagram?
Ja! Den gör det, tyvärr.
Nej, jag vill inte vara naken på internet.
Nu börjar jag ta med kläderna här, alltså. Jag känner att det börjar rycka i armarna.
Erik Prytz, Call on Me. Ja, låten som på något sätt då hörde samman med Hanna och Rasmus varning. Jag vet inte om vi ska säga mycket mer än så, men Christer Petri har ett Instagramkonto och där kan man tydligen nu se något som hör ihop med detta. Erik Turell, välkommen in i studion.
Christer Lundberg, tack så mycket.
Som vanligt på tisdagar brukar du ju dyka upp för den här tiden. Du är ju producent för Musikhjälpen och nu drar det banne mig ihop sig.
Ja, nu är det banne mig sista gången.
Nästa vecka drar Musikhjälpen igång. Mm. Vad har du på hjärtat idag?
Nej, men idag på hjärtat så tänkte jag faktiskt att börja med en sak, för att förra veckan så var inte du här, men Hanna Andersson som var här alldeles nyss var här då, och då fick jag henne jag fick prata med. Då var jag väldigt glad, för att då hade vi kommit upp i 200 anmälda initiativ på en sån här initiativkarta på webben. Det tyckte jag var väldigt stort och härligt, för att förra året hade vi bara 1000 när vi var klara. Mm. Nu har vi 200 innan vi hade börjat. Jag var superglad. Kommit över 300 den här veckan, så att nu är det rasande fart här.
Det ser bra ut.
Det ser väldigt bra ut. Och det är väldigt många roliga grejer. Så att jag tänkte bara, får jag ge några exempel?
Nej, det är klart.
Mm. Men jag tänker så här, folk gör ju väldigt olika grejer för Musikhjälpen. Det är ju allt från litet till stort. Till exempel så är det en förskola i Västerås som, där förskolepedagogerna kommer dit på helgen. Så får man pröjsa en slant extra. Får man lämna in ungarna på helgen också. Så går pengarna till Musikhjälpen.
Helgförskola. Ja,
smart. Mm. Smart. Sen är det ju extremt många faktiskt i år som startar sina egna små minimusikhjälpen runt om i Sverige. Till exempel i Täby, Umeå studentradio, Hulebäcksgymnasiet här i Göteborg, som kör, bygger en egen liten glasbur, kör några dygn.
Och samlar in cash.
Ja,
ja, men det är precis. Ju fantastiskt.
Lillmusikhjälpen. Och sen är det såna här. Viktor 8 år och Walter 6 år har gjort egna julpynt som de ska sälja i Hör. Det är ju inte dumt.
Nej, det
är så är man i Hör och behöver julpynt, Viktor och Walter. Det är inte illa.
Nej, det är kanon. Över 300 initiativ, men fler ska det bli.
Men fler ska det verkligen bli hela nästa vecka. Tänker vi ju dunka på. Och vi tänker att vi ska slå rekord.
Vad vill du skicka med folk nu då? Ja, det sista du gör innan Musikhjälpen drar igång.
Nej, men det är ju så här, det är många som undrar hur man kan bidra. Mm. Man kan beställa en sån här skrammelbössa, klassisk frälsningsarmén-känsla. Det kan man gå in på musikhjälpen.se och anmäla att man vill ha en sån. Kommer Radiohjälpen skicka det? Och så kommer vi också ha den här digitala som man kan ha i sin smartphone. Den kommer ju lanseras i början här när vi drar igång sändningen. Kan man också registrera en sån så slipper man alla kontanthanteringar och allt sånt jobbigt.
Och en gång till. När börjar det exakt?
Exakt 21:30 på måndag.
Och temat i år är?
Alla tjejer har rätt att överleva sin graviditet. Din musik räddar liv.
Det här låter hur gött som helst. Tack snälla
kör
Erik.
Kör vi. Ända in i kaklet.
Christer är snart slut för idag, men imorgon är programmet tillbaks. Och det känns faktiskt lite speciellt, för då är det sista omgången någon som vet. Någonsin. Låter ju inte klokt, men så är det. Har du en fråga som du har gått och grubblat på, är det liksom nu eller aldrig som gäller? Det är bara att skriva på hemsidan eller skicka ett mejl till petrichrister@sr.se. Och anledningen till att det är sista omgången är såklart att vårt program slutar sändas här vid årsskiftet. Och när vi ändå är inne på det så hoppas jag att ingen har missat att vi bjuder på en stor avskedsfest i Göteborg den 28 december. Mer information finns på hemsidan och vi hoppas såklart att så många som möjligt av er som lyssnar kan komma. För vi vill ju träffa er innan det är för sent. Nu var det två grejer på en gång här, eller tre grejer på en gång om man tar med Musikhjälpen. Kan bli lite förvirrat i radio, så jag tar det en gång till. Sista omgången någon som vet imorgon. Bara ösa på med frågor. Last Christer. Avslutningsfest i Göteborg 28 december. Alla som har lyssnat på oss genom åren är våra hedersgäster. Och så Musikhjälpen då, som börjar på måndag 21:30. Alla tjejer har rätt att överleva sin graviditet. Och där är Musikhjälpen och där med festen. Vi får hitta på någonting som gör att vi också kan hjälpa till att dra in pengar. Det känns väl okej, Erik?
Du, det är så okej, så du anar inte, Christer.
The Lumineers, Ho Hey! Och det blir liksom sista låten här hos Christer. Vi som har gjort programmet idag heter Hanna Rasmusson, Klara Grape, Rasmus Persson. Han har jobbat idag, så har varit inne och varnat och gjort moraltest och alla möjliga grejer. Niklas Mannen med Ruberg, det är vår webbman. Musiken valdes av Karin Gunnarsson, tekniker var Bertil Karlsson, producent Hanna Andersson. Och jag heter Christer Lundberg. Vad svårt att säga det. Christer Lundberg menar jag. 3.